There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Varmt välkomna till Påskpodden.
Påskepåsk. Vad konstig den här påsken blev. Jag har ju inget påskpynt hemma. Allt är på Gotland.
Är det sant?
Ja, jag har satt upp lite gamla fjädrar. Nej, men jag bara kände
du dödde slaktade en höna, hängde upp skiten, bara tumlade runt den. Tog kol på en dunkudde.
Nej, men jag vet inte. Det blev lite så här att man det hade varit så himla taggad på att åka till Gotland. Det var lite så här ljuset i tunneln, att man skulle få åka dit och släppa ut barnen och mysa och pysa. Så blev det inte så. Då känns det så här, fan.
Det känns ju som att hade du åkt till Gotland så är sannolikheten dessvärre stor att du hade blivit doppad i kära, rullad i fjädrar vid ankomst till Visby. Jag har av en slump råkat hamna, jag vet inte, vissa människor älskar att lägga till mig i så här grupper på Facebook och stoppa färjan heter den gruppen.
Ja,
är du med den?
Ja, jag är med den.
Herregud.
Försök inte vara själv där.
Nej. den är ändå så här pestsmittades riksförbund liksom återuppstår 1000 år senare. Nej men fattar du, den är helt galen att så här, de ska stoppa då Gotlandsfärjan. De vill inte ha fastlänningar på den där ön. Nu har ju de fått sitt första då dödsfall i covid-19 och det är väl ganska givet då att de beskyller några stackars fastlänningar som har tagit sig till sina sommarboenden på Gotland. Men alltså den är sjuk, den här gruppen, det måste jag säga. Det som ventileras där. Och jag tror att du hade kunnat råka riktigt illa ut om du hade åkt dit.
Ja men det är, alltså, jag tror att det kan bli lynchstämning.
Det tror jag med. Det är inte läge att dyka upp i Ica i, vad är det ni brukar åka? Tingstäde.
Nej.
Ja, men, du skulle ha varit tvungen att så här, klä ut dig och ha på dig så här bonna skägg och konstiga.
Jag är i och för sig bra som man.
Ja, det är otippat bra som man.
Ja, jag tänker att jag egentligen skulle blivit man.
Kommer du ihåg när vi spelade in Spring? Då hade du en skön outfit.
Just det. Gud. Spring var alltså ett TV4-program där jag och Sanna skulle jaga andra kändisar och själva bejagade.
Ja, vi skulle filma det andra kändisparet. I det här fallet så var det ju handbollsstjärnorna Staffan och vad hette den här andra killen?
Ja men just det, han som vi båda blev lite kära i. Vad hette han? Han var ju ändå het. Kom ihåg hur bittra vi blev. Men gud, vad heter han? Du får googla.
Det här var ju liksom de största handbollsstjärnorna i Sverige helt enkelt. Och vi skulle lyckas filma dem och de skulle lyckas filma oss. Var det
så? Jo, så var det.
Och vanliga människor skulle då hjälpa oss att filma. Det här, det var ett flummigt format, det var inte särskilt sett, det var inte särskilt...
Vi gick ju jävligt mycket all in i alla fall, det kan man ju lugnt säga.
Ja, det var kanske livets en av mitt livs roligaste veckor.
Men varför är det så roligt att leka och tävla? Så gör man det så lite hemma. Ja. Man skulle kunna göra så här Cluedo hemma.
Ja, men det är väl att det är någon som har ordnat leken åt den.
Ja, det är det man vill åt.
Jag var aldrig lekledare som liten. Jag var en följare. Jag älskade ju att leka med en av mina bästa kompisar, mesta barndomsvänner, Helena Wockström heter hon. Hon bor för övrigt i Italien.
Italien.
Ja, hon bor ju verkligen mitt i coronans epicentrum. Och jag pratade med henne precis innan här podden faktiskt. De har varit isolerade i 30 dagar och kommer troligtvis vara det i en månad till. Hon bor på en hästgård i norra Italien och hon... Du vet att de får inte träffa andra människor. Om de skulle bryta den här karantänen, typ åka förbi en granne och lämna en grappa, då får de böta upp till 5000 euro.
Va?
Ja, 50 000 kronor alltså. En gång i veckan åker hon ner till den lilla byn där hon bor. Alltså det är en riktigt pytteliten byahåla. De har inte haft ett enda coronafall för några dagar sedan. Nu är det 9 personer i den här byn som är smittade. Och de kan liksom inte fatta hur det här ens kommer sig, eftersom alla är instängda. Barnen går inte i skolan, de har hemskolan.
Tänk om det är via djuren.
Ja men alltså så obehagligt. Och hon var ner och handlade. Och där får man ju inte handla då om man inte har med sig engångshandskar och munskydd. Och så släpper de bara in 3 personer i taget i deras matvarubutik liksom. Så det tog henne 4 timmar att åka ner på byn och handla det hon skulle för veckan. Och hon är vid gott mod. De har ändå 10 hektar. De har liksom 15 hästar att ta hand om. De håller på att liksom renovera det som renoveras kan. Och nu gick italienska staten ut med ett åtgärdspaket som gör att de inte kommer behöva gå i konkurs. I alla fall fram till september. Så de känner sig rätt trygga nu. Men hur som helst, hon är en extremt väldigt viljestark person. Och väldigt påhittig och initiativrik och driven människa. Och det har hon varit sen jag lärde känna henne. Och då var jag 4 och hon var 6. Hon är 2 år äldre än mig. Jaha. Och jag älskade att leka med henne. För att hon bossade och bestämde och jag fick följa.
Mm-hmm.
Hon bara la upp ett helt lekscenario. Sen var det bara köra. Jag är lite lat. Jag tycker det är asskönt när någon bara, nu ska vi leka charader, du ställer det där, du ställer det. Okej, säger jag bara.
Men var du ändå jämbördig motståndare?
Med henne? Men hon fick gärna, jag hade inga problem med att hon, men hon var rättvis ändå. Hon drev en tidning till exempel, Smådjursnytt. Alltså, vem gör ens det när man är 8 år gammal? Där hon så här printade upp, tvingade hennes föräldrar vara lärare. att de skulle då stencilera upp liksom. Och åkte runt i hela grannskapet och fixade prenumeranter till Smådjursnytt. Mm. Som handlade om då, ja, kaniner, marsvin. Vi hade också en smådjursklubb, Hasseludens smådjursklubb, där vi åkte runt och tävlade med kaniner. Ja, allt detta var ju hennes påhitt och hennes förtjänster. Och hon var liksom så jävla driven som unge. Så där som man bara tänker så här, alltså, inga av mina barn tillhör den skaran. Så här, överdriven energi, alltid liksom uppstyrd. Inte den här oriktade ADHD-energin, utan så här superriktad energi till olika projekt som hon genomförde från A till Ö med bravur. Liksom. Hon hittade ju prenumeranter, hon tjänade ju pengar på den här jävla tidningen.
Oh, jag får säga mardrömsminnen. Jag var ju lite som hon, men var tvungen att ha starka medarbetare för henne.
Klart du hade.
Jag kommer ihåg, jag startade ju en fotbollsklubb, Bymarkens FF. Vi hade, när jag bodde i Jönköping så hade vi liksom som tre hus, en gammal skånelänga där typ Jönköpings första så här, Coop-affär låg typ. Och sen så hade vi så här, ett hus som vi hyrde ut, och i bottenvåningen där så var det tvättrum liksom. Och där hade jag Bymärkens FF, fick sig sponsor tjej, vi vann kuppen, eller deras Sankt Eriks kupp i Jönköping då, både första och andra året. Karo var med, jag var ordförande.
Såklart.
Ja, tog inte några ekonomiska risker, jag tog inte hand om det. Nej, men jag var också sådär jävligt på gång, och jag kommer ihåg, jag skulle sälja jultidningar. Hur fan, jag sålde jultidningar för 1 miljon. Sen skulle de där jultidningarna ut. Beställningarna
när
kom bort.
När du hade cashat in.
Då var jag nöjd liksom. Och det blev, så pappa fick åka runt där, men det blev riktig katastrof. Så jag kan säga att jag är ju liksom ingen förvaltare.
Nej, du är en igångsättare.
Ja.
Men en igångsättare ska gärna vara ihop med en förvaltare för oss.
Men hon verkar vara både och ju.
Ja, men hon är verkligen både och. Hon är en sån jävla förvaltare. Och hon är en arbetsmyra. Men hon är också så här, jag säger det till mina barn. Alltid att så här, hon kan verkligen konsten också. För hon har ju gått från att ha, hon utbildade sig till jurist. Och jobbade som typ avtalsjurist. Det är liksom ett ganska välbetalt jobb. Men hon har också alltid haft pengar. Och hon kände bara så här, det här är för tråkigt. Jag kan inte jobba liksom, sitta och vända papper hela dagarna på ett kontor. Jag älskar hästar. Jag skiter i det här nu. Jag startar en liten turridningsverksamhet. Så hon hyrde, och där är också så här, hon i ett nötskal. Hon bodde här inne i stan och hade ett hyreskontrakt, en tvåa. Och jag bara, men har du varit inne på Blockets hus och gårdar uthyres? Hon bara, nej, gud vad kul. 2 dagar senare bara, fan vad kul att du tipsade om det där. Nu har jag hyrt en gård i Vallentuna, så jag ska flytta dit på tisdag. Ja, men typ.
Kanske ja, inte exakt
så. Men då flyttar hon ut till Vallentuna, startar alltså en turridningsverksamhet. När hon själv har bara hon har en häst. En gammal travare som hon har köpt, som är så här Frankie, jag vet inte, så här 12-årigt varmblodsvallack. Och sen fanns det lite andra hästar som stod där, som typ var dumpade. Och där började hon sin lilla verksamhet. Bygger upp den här verksamheten, köper nya hästar, gör om det. Det blir en västern ridskola och turridning på kortare hästar. Och hennes mål plötsligt är så här, jag kan inte stanna i Sverige bara. Jag kan inte lufsa runt i den här lervällingen liksom. Jag vill till Italien.
Mm-hmm.
Så satte hon upp en 5-årsplan. Bara, jag ska till Italien med mina hästar. Och nu är hon där. Tog med sig alla sina kortare hästar från Sverige. Skeppade över dem, eller skeppade jag mig inte, men bussade dem hela vägen till Reggio Emilia där hon nu först hyrde en gård för att testa om de skulle trivas där, och sen 3 år senare så skrev de på köpepapperna nu precis innan corona bröt ut. Så nu har hon köpt den här gården, nu har hon sina 12 hästar där, och de har haft en blomstrande business med turridningar på, det är otroligt vackert där.
Jag är på väg dit. Ja,
vi måste åka dit.
Det är där jag ska börja rida.
Nu, liksom, nu kom den här vidriga jävla coronan och bara slog sönder hennes dröm. Men hon är som sagt en survivor och en jävligt viljestark problemlösare. Så att jag är inte duggrad för att hon inte kommer lösa det här. Inte din morsa är sponsrade av Mathem. Vi är så otroligt glada över det här samarbetet som har lett oss in på så mycket roligheter. Apropå att hitta på nya grejer i livet. Vi gjorde ju en kokbok förra året. Den kokboken har nu vunnit tredje pris i en av världens största kokbokstävlingar. Gourmand Cookbook Awards. Och vi har då vunnit en tredje pris i världen. Bland världens alla kändiskokböcker. Vår kokbok... Söndagsmiddag, riddarna runt operfekta bordet finns ju förstås åt Mathem. Och Mathem har ett budskap till er alla i coronatider.
Nej, men så här är det. Alla på Mathem jobbar ju superhårt nu. För att nu är de ju inte bara matbutik på nätet, utan de är också en samhällsviktig verksamhet då, enligt MBS, Myndighet för samhällssyns och beredskap.
Det finns ju faktiskt riskgrupper där ute som inte bör vistas i matbutiker. Precis. Därför har ju Mathemmet extremt hårt tryck på sig. Det gör att tiderna för utkörning tar slut i ett litet nafs. Då har de solidariskt nog gjort så att de släpper nya tider varje dag klockan 12. Så för att få tider med hemleverans, så gå in varje dag strax före 12 på deras hemsida och ha färdigt handlat i din korg. Och sen så väntar du bara in 12-slaget så blir du erbjuden en tid.
Precis, och det blir fler och fler tider varje dag. Det här är faktiskt någonting som Mathem är unika med. De andra liknande tjänsterna får man ju då beställa 2 veckor innan. Så man säger, kommer till påsken, då har man inte bytt det. Men, så att det är bra. Men och det är också så att de anställer 50 nya personer som börjar jobba på lagret varje vecka. Och det är ju då för att man ska kunna möta den här kapaciteten, öka kapaciteten så man kan
möta den enorma efterfrågan
på kunderna. Och jag tänker också att det här kommer förändra sättet vi ser på digitala tjänster.
Verkligen.
För innan var det kanske lite så här, ett litet hinder, kanske också lite för äldre. Så här, men vadå, ska man köpa mat på nätet, vad är det för något? Ska man handla mat på nätet, vad är det för något? Men nu är det så här, jaha, gud vad enkelt och smidigt det var. Och det är som jag säger, när jag går till mina lokala handlare där i Vasastan. Det är så mycket liksom ofräscht, grönsakerna är inte bra, det är trångt, det är ingen känsla. Men jag har typ aldrig fått en dålig vara.
Nej, och skulle man få det, jag tror jag fått en avokado som råkade vara brun. Nej, men då får man direkt en ny. Eller pengarna tillbaka. Nej, det är Mathem.
Så gå in då vet ni vad du ska göra strax innan 12.
Kommer det nya tider varje dag?
Jag fick leverans igår, så lycklig.
Och jag får leverans nu faktiskt.
Jag hade ju råkat köpa väldigt mycket bacon och väldigt stora ägg. Alltså påskägg. Så nu får ungarna snöja, du vet.
Jätteäggen.
Dinosaurieägg.
De älskar ju det.
Ja. Glad påsk.
Glad påsk.
Men jag tänker också det, vi har ju fått några frågor på vår DM med så här kvinnor mitt i livet. Som är så här, ni verkar vara så påhittiga och ni verkar liksom alltid förnya er och sådär. Hur ska man tänka när man är mitt i livet och inte är nöjd med sin situation? Har vi fått. Ska vi försöka svara på den? Jag tycker det är en ganska relevant fråga i coronatider också. För det som jag kan tycka... Jag tycker att det är helt vidrigt, inte så att jag vill ha corona eller att liksom vill att den här situationen ska fortsätta. Men människor blir ju jävligt påhittiga, man får tänka nytt, man får tänka utanför boxen som det så klassiskt heter. Och jag tycker det är liksom lite fint också att människor anpassar sig, att vi blir liksom mindre bortskämda. Det finns någonting häftigt i det, att man är så här, what the fuck, nu får vi kabla upp, sitta här. Som vi pratade om i förra podden. Man känner sig som lite såhär imaginal people. Alltså det är ju bara ett skämt. Det går ju inte längre. Nu är vi så här nere på golvet tillsammans. Och det har ju för sig, det märker man att det är lite såhär socialdemokratisk liksom anda. Kanske på gott och ont. Men det jag tänker att jag tycker att det är ganska bra att ha. Nu hade ju din kompis en 5-årsplan. Men jag brukar ha lite årsplaner. Jag brukar göra liksom, titta tillbaka lite så här, vad har jag gjort och vad har jag inte gjort, vad är det för mission som jag vill uppnå, vad är det jag vill göra. Och så brukar jag liksom skriva en liten lista på 3-4 grejer. Men nu låter det som att så här, skriva en kokbok, det vill jag göra, som att man är 12 år gammal. Men man kan få vara lite 12 år gammal när det gäller drömmar eller förändra livet. Jag tänker så här, det här om något med corona visar ju att vi är kapabla att överleva. Även i tider där vi kanske blir av med jobbet. Man får tänka om och tänka nytt.
Ja, men sen har jag också fått lära mig att det är skillnad på vision och mål. Och visionerna, de ska vara så där 12 år gammal, jag är ett barn som typ vill bli den nya Michael Jackson och bo i LA.
Vill du bli nya Michael Jackson? Det är ja, jättebra liksom,
det kan man väl vilja.
Jo, men.
Och grejen är den att vissa blir ju extremt provocerande när man langar fram en vision. Så här. Åh gud, jag tycker det skulle vara så kul till exempel att skriva en kokbok. Jo, men. Då finns det alltid olyckskorpar som är så här, men gud, du ska inte, du är väl ingen kock? Du har väl, vad är det som är så speciellt med din mat? Och varför skulle du vara så bra på att skriva en kokbok? Och låt dem som kan det där göra det. Som blir väldigt provocerad över att man flyger högt. Och att man gillar att göra det liksom. Och att man, ja men du var ju så här, jag skulle vilja säga att en vision för dig är att så här, någon gång i livet stå på en teaterscen och typ få göra en så här, kanske en musikalroll.
Det är du som är inne på den här musikalgrejen. Då, ja, jag vill göra vad fan som helst på en scen.
Ja, precis.
Men det har jag gjort. Men jag menar nu, du menar nej, men professionell.
Jag menar att du ska bli så här regisser, inte att du ska själv, du nej. Och Anita ska så här, köra en egen liten show. Utan du ska bli regisserad av ett proffs. Du ska få ett manus. Du ska få spela liksom en någon som har skrivit dramatik för dig. Liksom.
Ja.
Riktigt jävla bra skit. Där du får liksom bara...
Vem fan vill göra... Ja, vem kan göra det då? Vem kan göra det?
Vem stoppar in dig i en musikal? Hallå där ute alla regissörer.
Vad kan jag... När kan jag få spela Helena... Vad heter Helena från Duvemåla?
Ja, du skulle vara så här perfekt tycker jag i en så här...
Du måste finnas, du måste...
Mer, jag tänker mer kanske... Skulle det inte vara perfekt för dig att vara med i typ så här... En juluppsättning för barn och ungdom?
Det är bra, det är bra.
På Maxim.
Kanske Micke.
Jag ska stilla på.
Micke kan skriva något. Men jag, jag skulle inte jag kunna göra Petra Medes roll i nästa uppsättning.
En inbillade sjuke.
Ah? Skulle inte jag klara av den rollen?
Fråga Stefan Larsson.
Men skulle jag klara av den rollen?
Jag ska inte avslöja något svar. Jag tycker du har ganska liten respekt för så här, 3 år utbildning på scenskolan och så här, teknik och...
Jag visste inte att hon hade gått det. Blåt.
Nej, det har hon inte, men jag kan väl säga att det kanske inte var så lätt som hon hade trott.
Nej, jag fattar.
Jag menar att jag tror, nu ska inte jag tala i Petras ställe, men jag tror nog kanske det här var 1000 gånger svårare än vad hon någonsin hade trott. För att det gör någonting, alltså det handlar ju om jättemycket om
teknik.
Dels timing men, och teknik. Ja, gud, instuderingsteknik. Jag bara får ju panik när jag typ ska läsa mot Micke i, så här, i väntan på Godot. En 3 timmar lång pjäs med liksom rappakalja. Hur fan ska man studera in den? Men sen är det ju talteknik. Hur pratar man? Hur når man ut? Och sen självklart är det ju, handlar det ju väldigt mycket om erfarenhet. Att har du gått till scenskolan och spelat teater sedan du var 12 år och spelat x antal pjäser, så är det klart att det är mycket lättare att framföra liksom en huvudroll i en lång pjäs. Såklart.
Jo, jag fattar.
Så det är klart att det är skitmycket tuffare att börja med det när man är 40, vad blir du? 7? 48?
Jo.
Ja, men det kanske... är din dröm älskling och din vision. Och
jag kanske kan gå scenskolan nu. Nej, jag tänker så här, ibland kan det ju vara lite, vi hade ett stort bråk om det där på en middag här om kvällen. När man sa så här att det fanns liksom ett bäst föredatum för att göra karriär. Alltså att man har liksom en viss tid i livet, man säger nu gör jag karriär med småbarnen, alltså den tiden som det egentligen passar sämst. Men då tänker jag så här, det beror ju på hur man ser på karriärer. Alltså nu kanske jag vill ha en annan sorts karriär som inte är så här wabbo, nu vill jag synas här, se tv och hit och dit. Jag kanske vill liksom göra någonting gott, om man säger så. Men då kan man ju säga att det är en karriär för mig som jag mår bra av. Och det här kunde man, liksom, vi tjafsade flera timmar om det. Mattias, liksom, vi kunde inte nå varandra där. Han bara, men vad är det du inte fattar? Man gör ju karriär när vi kom liksom all någon vart. Jag tror att vi hade samma andemening. Men att det finns en tid när man så här... Och nu ska jag plugga, jag ska karriär hit och dit. Men jag vet inte, är det på samma sätt nu? När någon säger så tänker jag så här, Wall Street. Okej. Okay. Man står så här, slips uppdragen och så här, sell, hold.
Men jag tänker så här, jag tror att det inte alls är så... tycker det är en ganska förlegad syn, tror jag, på ett karriärsliv eller ett arbetsliv. För idag så är det ju så att man faktiskt kan byta bransch flera gånger. Dels för att vi har ett mycket längre arbetsliv, men att saker och ting går väldigt snabbt också. Och ju mer flexibel man kan vara på arbetsmarknaden, desto lättare kommer man ju ha att få ha jobb, liksom. Så jag tror att klarar man av att tänka om, och det har ju visat sig nu i coronatider också, att liksom, har du till exempel jobbat på krogen, är någon slags hovmästare, eller som jag hörde ett radioreportage om en kille som jobbar på Stena Line. Han menar ju att det var liksom hans andra hem. Han älskar att jobba på Stena Line. Han jobbar som så här, typ värd på någon av Stenas båtar, liksom. När man ligger ute till havs i 2 veckor, sen är man led en vecka och ser man ut, ja, men sådär. Det är en väldigt speciell typ av liv. Och han var ju fruktansvärt deppig, för han trodde ju inte att den här linjen mellan Norge någonstans och Danmark, att den skulle nog inte återupptas. För att man tror ju tyvärr att lågkonjunkturen som följer efter corona kommer göra att liksom resandet kommer inte återhämta sig på många år.
Nej.
Så han har bara direkt insett att han måste byta bransch. Han har börjat jobba i vården och ska nu utbilda sig till undersköterska.
Han bara gjorde det direkt.
2 dagar. Han bara gick raka spåret så här, från sin båt. Han har liksom massa kunskap om service och mat. Och bara, vad kan jag göra nu? Direkt nu. Istället för att bara så här, fastna i freeze. Och, så här. Och han tänker så här, han var sjukt ledsen och hade någon slags sorgereaktion på att han inte får hänga med sitt stena gäng. Och bara så här, men det var väldigt fint. Och jag tror att så här, ju mer man klarar av att tänka så, desto bättre. Och sen tror jag verkligen så här, för kvinnor, helt ärligt, när barnen blir större, det är då vi verkligen klarar av att jobba.
Mm.
Det är först nu som jag tror att verkligen att vi kan hugga i också. Dels att man har en enorm stresstolerans. Och man har liksom, jag tycker livet som mamma har varit en mycket hårdare skola än någon av mina universitetskurser. Herregud alltså.
Ja.
Man har ju enorma färdigheter efter liksom 20 år som morsa. Som man inte hade innan. Så jag tror definitivt att för kvinnor över liksom 45 eller 50. Om jag hade ett företag och skulle anställa, då skulle jag anställa kvinnor över 50. Som har vuxna barn.
Mm.
Alltså det
är... Jag håller med, jävligt rivig.
Arbetskraft. Helt, de vet verkligen i att hugga i liksom, och att lojalitet. Ja, men det finns så jävla många färdigheter.
Ja, men också det här att det är så här... En krissituation är inte bara en freeze, utan så här, man hittar alltid nya vägar. Jag har träffat väldigt få kvinnor över 50 som är så här, inte vet mod att liksom lösa situationen.
Mm, precis. Och det, jag vill inte förringa de som inte har barn, utan jag tänker bara så här, kvinnor generellt som är lite äldre, människor lite, som är lite äldre, som har skaffat sig en jäkla massa livserfarenhet. Men som sagt, om man är mitt i livet och står där och väger, och det som jag tror kan hindra folk, och det är jag glad att min pappa, det var ett råd han gav mig redan tidigt, va? Att så här, akta dig för utgifter. Ni ska ha så låga utgifter som möjligt. Skaffa er en lägenhet liksom som är, dra inte på er massa lån, försök att hålla ner utgifterna. Han var typ besatt av att hjälpa oss att hitta bostadsrätter då. På den tiden så kostade det, låter extremt lyxigt att kunna ge sina barn bostadsrätter i Stockholms innerstad. Men på den tiden, när jag fyllde 18 år, vet du vad min etta kostade?
Nej.
320 000. Och Kalle då, som ett år innan köpte pappa hans lägenhet av honom, den kostade 260 000.
Det var också nätet.
Mm. Och på liksom, det här var ju innan den stora liksom bostadsbubblan började växa i Stockholm. Men så han var i alla fall besatt av att hitta boenden med låg kostnad till oss. Och han menade så här, det är ett enda sätt att vara fri. Om ni har låg boendekostnad och månadskostnad, då kommer ni alltid kunna så här, välja om och jag pluggar lite grann, eller jag tar ett sabbatsår och liksom funderar på vad jag vill göra. Eller jag vill skriva en diktsamling, jag ska testa det. Liksom. Och det ligger någonting i det. Mm. Så står man mitt i livet och inte vet att tänka om, så tror jag det handlar jävligt mycket om att man är stressad över att man har stora ekonomiska åtaganden.
Jag har alltid haft höga boendekostnader.
My god, du kan ju inte tänka om.
Min första lägenhet bara så här, den dyraste typ tvåan på Söder. Jag vet inte fan hur jag hamnade där. Jag liksom, där har jag inte varit särskilt smart helt enkelt. Fast ändå, å andra sidan så har jag ju nosat upp boenden och sålt och levt på det. Så jag vet inte. Men jag tänker också att...
Det kanske också kan vara morot i och för sig. Men så jag menar, det funkar väl olika för olika människor. Och,
som du säger, att ibland kan det vara så. Men jag tycker det har varit en rolig krönika. Från en, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag tror att det var i sätt där han var så här... Sluta klaga jävla kändisar och skaffa ett riktigt jobb.
Ja,
ja, men så här, allt från stuppare till liksom, ja, men, ja, människor i en viss bransch. Så här, fan, nu har inte jag något jobb. Nej, men skaffa ett vanligt jobb där. Gå ut och liksom knega för fan. Mm. Det är inte synd om er.
Men om du nu skulle bli av med dina uppdrag. Skulle du kunna hoppa in och typ jobba på så här, hemtjänsten?
Ja, lätt.
Ja.
Men jag tror nog,
det hedrar dig.
Ja, men det skulle jag verkligen. Alltså, det är lite så här, jag har 5 barn. Det kanske inte var jättesmart att skaffa så många barn. För liksom, det är ju så jävla dyrt. Bara man skulle handla nu till påsk. Man bara, okej, alla ska få lite påskpresent. Alla ska ha påskägg. Det är galenskapspengar.
Ja,
det är liksom pengar för kungar.
Mm.
Och sen har jag ju inte gift mig rikt. Och det är liksom, ja, men det går ju, alltså, jag har liksom inte insett förrän nu hur dyrt det är att ha barn. Jag har liksom inte låtsats om.
Det är lite som jag med mina hästar. Jag ljuger för mig själv.
Ja, men jag tror att det också har hänt med corona. För nu är alla jävla ungar hemma hela tiden.
Ja.
Och det ska vara frukost, lunch och middag. Och de är inte ute. Så att liksom, de bara kostar pågående hela tiden.
Mm. Och man vill, liksom, man vill lindra lite grann de begränsningar som de upplever. Genom att så här, götta till det lite hemma.
Mm. Mm.
Det är, ja, ju verkligen lördag hela veckan hemma.
Precis. Ja, men...
Det är så mycket godis, så mycket glassar. Ja. Det är liksom olika små... Ska vi gå och köpa en pizza då?
Mm.
Pipa man in och köpa hem pizza så att man ändå liksom gör någonting. Lite förhöjer tillvarons...
Min mage jobbar ju på oss. Man är... Men det är riktigt så här, ja, men så här, vad ska man säga, smörjer kråset. Men jag tänker på det där att man ska liksom, att vi har en lång tradition i Sverige av att man ändå ska bliva vid sin läst.
Mm.
Och sen är det ju så mycket som vi så kallade då, jag vill inte säga inte kändisar, men människor som kanske har medieutrymme, att det är så lätt att både liksom hylla och döma, ja, liksom beroende på det man ser. Men det är så väldigt många människor som pluggar själva, har drömmar, har tänkt på saker och jobbat för sina mål i massa år. Och sen man kommer ut någonting som faktiskt det som har hänt mig lite nu med Her House.
Ja!
Ja,
Nej, men nu, det här är ju så jävla fantastiskt. Du har, alltså berätta. Jag är så förvånad över att jag har... Jag vet ju att du har nämnt Her House. Men du har ju andra sidan så här 1000 järn i elden. Och jag bara tänkte så här, ja men Her House, just det. Men fan vad det... Men det här är ju så fruktansvärt bra initiativ. Berätta kort, vad är Her House?
Ja, men det som jag vill säga, det som vi pratade om innan, att nu framstår det som att jag tillsammans med de här 3 andra kvinnorna då i coronatid har bara plötsligt hastigt och lustigt slängt fram en stiftelse. Och så är det ju såklart inte. Utan vi är ju jag och Malin Hörberg som har jobbat nu ganska länge med en annan stiftelse, med Henk och Granen.
Just det.
Som heter Match Play Charity då, som ska vara en brygga mellan äldre och unga för att främja psykisk hälsa, men också att barn och ungdomar i oberoende då socioekonomisk situation, kultur eller liksom var man bor, ska kunna finna tillfälle att liksom röra på sig och hitta det sammanhanget. Och det är det som är så läskigt nu, som också går förlorat, att jag läste en artikel för ett tag sedan från, eller vadå ett tag sedan? Det var inte alls ett tag sedan, några dagar sedan. Angående hur mycket då som våldet har ökat i flera andra länder.
Mm.
Bland annat i Frankrike och Damask 19 då är kodordet som ska hjälpa kvinnor som utsätts för våld under coronaepidemin. Och då har de svenska kvinnojourerna också gått ut och säger att vi måste ha ett starkare agerande i Sverige för att det är en superfarlig situation. Och att det är också det som de säger, att även i vanliga relationer, eller vad man ska säga, där det då blir irriterad stämning, man förlorar jobbet, att det blir en utsatt situation, att det även kan börja skena där. Och det som jag tycker är så läskigt är ju att det säger ju då Jenny Westerstrand som är ordförande för ROP. Att de märker att samtalen till svenska kvinnojourer är färre än vanligt efter coronautbrottet.
Nej.
Och hon säger att det är ett allvarligt tecken. Det är ju så att det är samma sak som de ser när det till exempel under jul, under påsken eller semester. Att kvinnan då har svårt att komma ifrån mannen som hon bor nära.
Okej. Okay. Ja. Det är så jävla sjukt.
Ja, precis. Och mycket då att den här reaktionen då, att man kan vara svårt att se vad som händer. Och att reaktionerna kommer mycket senare. Så var det ju för mig när jag levde i min relation. Att man är ung, man är precis börjat livet, man kanske umgås med människor i en viss klick, man känner sig, man har roligt, det är fester, det är härliga jobb, alla är på gång och många är framgångsrika hit och dit. För mig tog det ju faktiskt många år att inse vad jag hade blivit utsatt för. Så att mitt mål de senaste åren, som jag har pratat mycket med dig och andra om, det är ju det här Big Mama.
Mm.
Och se hur, liksom, hur man kan samverka. För det är som du och jag pratade om innan. Att när man har levt nära någon, vare sig det handlar kanske om våld, det har inte du varit med om. Men även man levt nära till exempel en missbruk eller liknande, så hamnar man ju ofta i en svår situation. Både ekonomiskt och liksom utmattningsmässigt.
Mm.
Vilket gör att man kanske kan ha svårt att få bra boende eller orka gå till ett jobb. Och även barnen får ju täcka upp. Så då har min dröm varit att starta den här då, Big Mama. Där min dröm har varit att olika stiftelser och organisationer kan gå in med pengar. Så att man då som kvinna kan söka de här olika, liksom, ja, kan söka founding så att säga. Till exempel för boende eller juridisk rådgivning. Att allting är samlat under ett paraply. Allt från mående, jag menar liknande Hedacare. Att man då kan få organisationer och liksom företag att gå in. Och betala för de här kvinnorna. Så jag kanske inte har råd att betala mat den här veckan. Och då kan man ansöka om det här. Och även få hjälp med vanliga frågor. Och det tycker jag är så jävla konstigt att vi inte pratar om hur snabbt det är att bli ekonomiskt utsatt när man lever i en dysfunktionell situation.
Mm.
Så då har jag liksom tänkt på det här länge och pratat och samverkat, och nu blev det så att jag träffade bland annat Lovisa Lövenborg som också är med i stiftelsen under arbetet med Henke och Granens stiftelse, och även Malin Hörberg som är en andra. Och sen har vi pratat mycket med olika kvinnor i olika organisationer. Jag behöver inte gå in på vilka det är. Men, och där träffade vi även då Matilda Lundin. Som var på väg att starta en stiftelse. Liknande kvinnostiftelse. Så att vi fyra gick ihop. Och då är tanken då, inte att vi är några experter eller att vi är några terapeuter eller att vi är några liksom, rocks och liknande. Utan att vi är en brygga då som samverkar. Mellan näringslivet och organisationerna. Då.
Mm.
Och på det sättet,
redan befintliga kvinnojourer. Alltså.
Precis, mm. Precis. Och nu har jag pratat med Nyamko och Juno Blom i veckan. Det är det som jag brinner för, och även du. Det här med det preventiva. Att det alltid måste liksom... Varför måste det gå så långt innan man kan få hjälp? Och det här också, som innan jag träffade dig och fick ordet då för att jag var medberoende. Jag hade ju gått omkring i det där sedan jag var 4 år. Först med pappa, sen med olika män. Blivit misshandlad, uttagen för våldtäktsförsök hit och dit. Att det är så svårt att se situationen man faktiskt är i. Om man inte får hjälp av någon annan.
Mm.
Så att då blev det så att vi har startat den här stiftelsen Her House. Som då ska se till att kvinnor och barn i den här situationen då kan få mat och någonstans trygghet att bo.
Mm. Och det är så fantastiskt nu att ni har fått till ett samarbete med Nordic Choice.
Mm.
En stor hotellkedja som ju naturligtvis i coronatider har massor med tomma hotellrum. Mm. Och där var ju du jättesnabb, eller ni, och skapade ett samarbete med dem så att de här hotellrummen faktiskt kan få komma till nytta. Om kvinnojourernas särskilda boenden som ju de har att erbjuda tar slut, eller om man bor på en ort där det inte finns kvinnojourer, så ska man då kunna få bo på ett av Nordic Choice hotell.
Mm. Mm. Och det som jag sa innan, att det finns ju, jag ska säga, inte kanske ett dåligt rykte, men det finns ju många organisationer och stiftelser som kanske har lite känslan av rika överklasstanter äter luncher och det händer inte så mycket.
Nej, och vill gärna göra gott men ändå skaffa sig själv ett livsinnehåll.
Precis.
Ja.
Mm. Så att den kritiken kan jag förstå, att man då ska vara någon kändis som ska liksom sola sig i glansen. Men
det var ju lite där Cissi Wallin gick in.
Mm.
Men det känns ju lite grann så här.
Jag bara tänker så här,
vem är just bita sig själv
i svansen
big time.
Ja.
Hon startade väl själv en stiftelse. Haveristerna har ju gjort ett väldigt faktiskt stundtals underhållande granskande avsnitt om Cissi Wallins olika försök till att starta stiftelser. Det har inte fallit väl ut, apropå att vara en jävligt duktig initiativtagare,
ja,
men icke en förvaltare.
Ja.
Hon startade ju också Gardet som har fått utstå rätt stor kritik, men framförallt så startade hon ju i MeToo's kölvatten din upprättelse. En stiftelse som fanns, den finns inte längre, för att hjälpa kvinnor med juridisk hjälp och stöd då.
Mm.
För att orka genomgå olika typer av juridiska processer. Alltså anmäla, sitta i förhör och så vidare. Och det där gick väl inte jättebra. Och nu var hon ganska snabbt in och ifrågasatte då.
Det är, precis, det gick jävligt snabbt. Alltså.
Det gick väldigt, ja, det gick väldigt snabbt inne. Och hennes följare som ett litet, en liten svans som hängde på där. Och jag menar, på ett sätt så det är väl jättebra att man granskar och synar stiftelser. Alla typer av stiftelser, speciellt om man äskar pengar, alltså tigger och ber om swish. Och det är väl jätteviktigt att man är transparent och vet var de här pengarna hamnar. Men man kan väl säga att Cissi Wallin var inte jättetransparent med det själv.
Nej. Så då ska jag vara det nu.
Mm.
Mm. Men det jag vill säga är att jag tror också att när man är liksom offentlig person, vad man än gör så kommer det blåsa lite.
Det kommer alltid initialt att nagelföras.
Ja. Mm. Och då måste man också så här, stå stadigt och bevisa att det man då har startat i det här fallet, då en stiftelse, är någonting som vi kommer att göra bra.
Mm.
Det är för fan upp till bevis, men det är väl för alla människor. Man är inte
alla större, som startar något.
Ja, ja, man är inte större än sin senaste hit.
Exakt.
Gyllene tider. Nej, men det jag menar, och därför känner jag så här, när vi, eller jag och Anita tjafsade med Cissi Wallin här inför MeToo, då var jag väldigt rädd och orolig och mådde skitdåligt. Men jag är inte det nu.
Nej.
För att jag vet att det här är någonting som jag brinner för, och det här är någonting som jag inte är ute med för att vara så här, nu har jag startat den här och nu ska jag jobba med det här, var någon expertis hit och dit. Utan det jag vill göra, det som har varit kanske min styrka hela livet, det är att få olika bra människor att samverka.
Mm. Jag tycker alltid att det är sorgligt när jag ser kvinnor som hugger på varandra. Mm. Istället för att så här, det är som att kvinnojourer, alltså ROX och Unison, liksom, kvinnojourer i Sverige som inte klarar av att enas utan ska stå liksom på varsitt håll, därför att Unison tillåter män att vara medlemmar och ROX vill inte ha män där, och då är det som att de här två liksom bara så här står och hugger mot varandra istället för att inse att vi jobbar mot exakt samma mål. Och andra stiftelser, att kvinnor alltid ska gå in och så här nagelföra och vara kritiska och liksom skicka avundsjuka vibbar istället för att bara säga wow! Hur fan vad bra jobbat! Det är klart att vi behöver fler stiftelser. Jag ser en vision, och det är en vision jag har, för jag vet att det här håller inte som mål. Jag vill ha noll tolerans mot mäns våld mot kvinnor.
Ja,
jag skulle så jävla gärna vilja uppleva ett år utan att en enda kvinna blir mördad av sin man eller pojkvän eller ex. Och jag vet att det inte kommer ske.
Nej.
Så det är klart att det behövs fler stiftelser. Det behövs mer pengar. Det behövs mer initiativ.
Forskning.
Så vad är det att hålla på om? Så här, det finns redan. Skicka pengarna på något annat. Nej, det behövs ju uppenbarligen ännu mer kraft. För att belysa det här problemet och bekämpa det. Och få stopp på det helt enkelt. Så jag tycker att det är helt fantastiskt. Och jag vet ju hur du har brunnit för det här. Och ni som har lyssnat på podden vet ju liksom att vad du var med om i höstas. Och, alltså med ditt ex. Och att det här är en fråga som har legat i. Som du har stoppat ner längst ner i din säck av liksom trauman, skam. Och liksom, smärta. Och som nu har kommit upp. Och jag bara känner att så här, är det någonting du kan göra med det. Så är det någonting konstruktivt. Och ge tillbaka. Och det här är världens bästa initiativ. Du har också otroligt mycket kontakter. Med just näringslivet. Du har ett världens största nätverk. Med människor som gärna vill hjälpa till. Men inte vet hur de ska göra. Och därför som sagt så kommer du vara lite som en spindel i nätet. Som kopplar ihop Unisons alla kvinnojourer mot näringsliv, mot massor med olika människor som både har kapital, tjänster, varor som kan komma kvinnor och barn som är våldsutsatta till nytta. Helt fantastiskt.
Ja, den här tonen, jag välkomnar. Jag tycker också att man ska ifrågasätta varför man gör saker eller hur de görs och kompetens hit och dit. Men det är också att jag har liksom Malin Hörberg, en av Sveriges bästa jurister som är stiftelseproffs.
Mm.
Jag skulle aldrig sätta igång någonting sånt här och sen bara släppa det. För det är också så här, om man startar en stiftelse så är ju det for life.
Ja, och det avkräver ju dig ett stort ansvar. För att liksom, hej, här finns jag till alla er som är våldsutsatta. Och att liksom inte svara upp då.
Mm.
Det är ju verkligen inte okej.
Nej, men det jag menar...
Det har ju du redan bollat med.
Ja.
För att du har tagit höjd för det.
Precis, men det jag tänker på också, där jag känner att jag, med som du säger, med mina kontakter då, mellan både stiftelser, organisationer och näringslivet, som faktiskt är otroligt stor.
Mm.
Som jag är väldigt liksom mån om att använda på rätt sätt. Och jag tänker också att vi måste på något sätt kliva ur känslan och tanken kring att det här bara är liksom kvinnofrågor. Som fram till 90-talet så var det ju fortfarande liksom gängse tankar att misshandelsgrejer på kvinnor. Det skulle skötas bakom liksom stängda dörrar. Det fick liksom kvinna och man göra där hemma.
Mm, tyvärr, det är ett sånt här, vad man kallar det för, alltså, det är så hemskt. Att det ens finns relationsproblem. Typ. Alltså, att man har, så här, alltså, man har verkligen så här, förminskat mäns våld mot kvinnor.
I alla år.
Något så här, ja men verkligen.
Och det är ju samma sak i den anhörig, i liksom, de program och de, böcker och allt det vi har gjort med anhöriga. Det är ju samma sak där. Att, så här, om en kvinna till exempel har varit alkoholist. Så är det så otroligt mycket mer stigmatiserande än om en man har varit det. För en kvinna har en viss roll som hon ska liksom axla och mantla på den här jorden. Det var en god mor och en god fru.
Mm.
Om man inte är det, då hamnar man liksom rätt ner i helveteskloakerna direkt.
Mm.
Så det jag tänker, eller planen med den här stiftelsen är både att vara preventiv, att så här, finnas där redan innan det har smällt. Eller redan innan man har hamnat i något medberoende eller anhörigskap som du och jag pratar mycket om. Och sen också att jobba för att ta bort stigmatiseringen kring det här.
Mm.
Att det ska vara en skam. För mig har det alltid varit en otrolig skam att jag har blivit misshandlad. Jag kan inte identifiera mig. Jag kan identifiera mig med vad fan nästan som helst. Men inte att jag var en chefredaktör på en liksom, svensk tjejtidning. Och satt i liksom, TV4 och hade ett eget TV-program. Och samtidigt blev liksom, dragen längs Vasaparken i håret av min dåvarande kille. Men sin taxichaufför satt och väntade tills han hade liksom, hucklat klart. Jag kan inte identifiera mig med det. Det kan jag inte.
Nej, jag förstår. När jag läste Matilda Gustafssons klubben så tror jag, alltså den skildringen som hon gör i intervjuerna av de kvinnor som blev utsatta för Arno, så förstår man plötsligt också så här, hur jävla långt in när det sitter för merparten av alla kvinnor att orka identifiera sig med att ha blivit våldtagen eller sexuellt utnyttjad. Att det är en sån otrolig jävla kränkning av ens integritet, så att man istället så gör man om den här händelsen till att man kanske ändå var med på det lite, eller fan vad sjukt, jag ville nog ändå lite grann så. Eller jag får ju skylla mig själv för jag var så packad och jag var nog lite flörtig och så här. Man vill helt enkelt lägga in eget ansvar för att orka med att identifiera sig med det man har blivit utsatt för att det är så oerhört jävla kränkande. Och det förstår man i den skildringen, och när du har berättat om det här också så många år senare, trots att jag har känt dig snart, ja men 11 år, så tycker jag ändå att det är liksom, det är slående också hur många som har blivit utsatta för våld i nära relation och hur många det är som bara håller tyst om det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nej, men det är för att återanknyta till den här DM-arens fråga till oss. Liksom. Mm. Så gör det bara. Lyssna på min pappas råd. Minska dina kostnader, Ann.
Ja.
Och se till att du kan tänka om mitt i livet. Det går faktiskt att plugga till någonting nytt. Det går att omskola sig. Det går att byta jobb. Det går att byta ner sig karriärsmässigt. För, alltså, vi har ju en annan jättebra kompis till oss som är över 50 år. Hon är för fan, hur gammal är Margita?
54,
vi får säga fel nu.
Nej.
Hon är bara
mellan,
52.
Nej, men mellan 53.
Mellan 50 och 55.
Nej, men hon är äldre än 50. Hon har ju varit 50 länge.
Ja, kanske, men skitsamma.
54, 55.
Någonstans runt 55. Hon har ju jobbat som chefredaktör på BMW Magasin. Hon
har många år.
I många år. Hon har jobbat som en slags pressansvarig på Fotografiska museet, ni vet. Alltså, det här är ändå positioner i svenskt, vad ska man säga, kultur och samhällsliv som är uppburna. Alltså, det är så här drömjobb som de flesta skulle vilja ha. Välbetalda drömjobb. Hon har nu sagt upp sig för att börja jobba på ett ungdomshem på 75% för att hon vill kunna skriva på sin bok som hon har drömt om i hela sitt liv. Och det här är bara underbart, tycker jag. Och hon är också så här, jag bantar mina kostnader. Nu får jag leva på, liksom, det här är ingen bra lön. Vad var hon sa? Hon skulle få ut 15 000 i månaden.
Mm.
Hon bara, jag ska leva så här ett år.
Från
jag
topplön.
Jobbar, liksom. Från att ha topplön och topposition. Så får hon nu äntligen tid att skriva sin bok. Att våga göra det. Och som sagt, det kan hon också för att hon har en vuxen son.
Vi kanske skulle ringa Maggan och fråga. I nästa avsnitt så kan hon komma in och berätta lite hur hon tänkte. För jag tycker det är skitspännande.
Jag tycker det är sjukt spännande. Jag älskar generellt människor som vågar byta liv.
Ja.
Som Helena som jag berättade om. Som sket i sitt juristjobb. hoppade av det och startade en liten turridningsverksamhet som nu har blivit en blomstrande ridrese ranch i norra Italien. Alltså det går att tänka om och det går att göra om. Och nu är du en stiftelse...
Tantalora.
Tantalora.
Nej, jag håller med dig.
Men jag vet men... hur du har brunnit för. Jag är så jävla stolt över dig.
Tack älskling.
Jag tycker det är sjukt coolt. Jag är så, när jag såg ditt pressmeddelande, jag tycker det är så proffsigt också. Det är så snyggt gjort. Det är så coolt att ni har fått med Nordic Choice. Alltså allt det där
Oddbird.
Som man bara, det är klart Oddbird är med. Mm.
Det som jag också brinner för, som jag har gjort brunnit för sen jag gick på syslöjden 7-8-9 i Kvicketorpsskolan när vi hade tråd Hitler. Jag kan säga så, för hon lever faktiskt inte längre. Så jag säger tråd Hitler med kärlek. Hon
hade det var alltså din sylärare. Ja. Syslöjdslärare. Tråd Hitler.
Och Bobby Bög hette gympaläraren.
Ja,
hur som helst. Hon hade en sån här frisyr som inte finns längre. Du vet, som är så avklippt.
Mm.
Och så liksom ligger fett mot huvudet. Så här. Och så hade hon alltid en liten blus och så helt osminkad och så här hornbågade glasögon typ. Och jag sa så här, hur kan jag få en tvåa? Jag har ändå gjort så här 5 grejer i terminen. Och så får Mia en femma som har sytt en kjol. Och då höjde hon i och för sig mina betyg. Men hon tyckte inte att det var ordning och reda på mina liksom sy. Hon tyckte det gick alldeles för snabbt. Hon tyckte att det var liksom lag. Du vet ju jag. Så att då var den klar, då blev det en kjol. Jag är utav den liksom, speciella åsikten att det kan gå snabbt och ändå bli bra. Det är det jag menar.
Mm.
Att jag känner också det med den här stiftelsen. Att redan nu, jag har bara lagt ut den här pressvisen för några dagar sedan. Så har liksom, näringslivet hört av sig. Och jag tycker att det blir så rörande också. För att nästan alla inom näringslivet tycker jag, det har skett en stor förändring de senaste åren. Man måste göra gott. Mm. Man vill göra gott, annars får man inte vara med.
Mm.
Nu har de hört sig från överfallslarm. Så här, gud, det här, vi har pratat om det här jättelänge här med de tomma hotellen. Och hur många larm behöver ni? Jag bara, ja, vi skulle kunna tänka oss ett par tusen larm. Då fixar jag det. Jag sa ju det lite som ett skämt. Oddbird går in och betalar vakter, betalar beforskning. Mm. Alltså alla känner ju alla ringar på vattnet. Så att jag tycker det är helt otroligt. Det är en tjej som hörde av sig nu som håller på att utveckla en app med larm. Så att man direkt ska bara kunna få hjälp. Alltså, det bara hör av sig människor hela tiden. Så jag kan inte se att det är någonting dåligt.
Nej.
Jag tänker att, liksom, att man måste samverka med näringslivet för att det ska kunna gå kanske lite snabbare och bli mer pengar. För säga vad man vill, även om det finns jättemånga volontärer och det finns jättebra, så är det så här, utan medel så har vi ju ingen utveckling.
Nej, och sen kan man ju tycka att det här borde vara skattefinansierat och sådär. Men jag tänker också att det måste finnas idéer, och idéerna finns oftast hos näringslivet, eller förhållandevis ofta i alla fall. Mm. Det är där vi har kreatörer, starka initiativtagare, alltså krafter med driv.
Mm.
Och det är det som behövs också för att verkligen få bukt med mäns våld mot kvinnor. Liksom. Det måste alla delar av samhället måste samverka. Och som du säger, det här måste ju vara kunskap som når ut precis överallt. Från att ha varit ett stigmatiserat kvinnoproblem som sköts liksom på kammaren och som man ska skämmas över om man är kvinna och har blivit våldsutsatt, så ska det här vara någonting som angår precis alla. Både barn och män och liksom vuxen som ung ska veta att det här är ett stort samhällsproblem och det är fullständigt oacceptabelt och det är nolltolerans på det.
Och jag kan tycka också så här, ja, men i och med MeToo, jag har liksom bara nästan tänkt mig galen på det senaste månaderna. Så här, alla som nu har fått upprättelse i och med MeToo, man har fått pengar, man har kunnat berätta sin historia, det har skrivits böcker, det har gjort filmer, tv-serier, den fantastiska tv-serien The Morning Show som jag besatt av.
Enda tv-serien också som vi har
sett. Enda jag har sett, älskling. Men alla misshandlade kvinnor. Ah, inte ett jädra ord.
Nej.
Inte ett ljud.
Nej.
Helt tyst.
Det var sexuellt våld. Man plockade ut en liten grupp av det våld som har åstadkommit.
Men jag menar inte att det, jag menar inte att förringa det andra.
Nej, men
jag tänkte så här,
men alltså, det är dags att vi tar ett gemensamt ansvar över hela samhället, näringslivet, som staten och kommunerna. Det kan inte bara vara en fråga som ska skötas på kammaren och som ses som någon så här liten luddig kvinnofråga, utan det är dags att både barn, unga som gamla, män som kvinnor, alla ska veta att mäns våld mot kvinnor är fullständigt oacceptabelt och att det ska vara nolltolerans mot det. Och våran vision och våran dröm, det är ju att vi innan vi dör ska få leva i ett samhälle fritt från våld.
Det är klart att man är olika också. Det är som jag och Mattias. Han är ju inte alls... Han blir så orolig. Han blir stressad över ekonomin. Och han tycker bara att jag är så här en
happy-go-lucky.
Ja, fast det är man ju inte såklart. Det är kanske att jag inte ger uttryck av det. För jag tänker så här, det är ingen som är bättre av att jag berättar hur orolig jag är över saker. Men man är ju olika. Vissa älskar ju det här 9-to-5.
Mm.
Man går till jobbet, man får sin lön. De är trygghetssackers.
Mm.
Och då är det såklart inte lika lätt. Men då tänker jag att då kan man göra andra små grejer. Man kan gå kurser. Man kan göra resor, man kan göra sin liksom...
Man kan vidareutbilda sig. Jag menar, jag har till exempel Olgas farfars fru är ett strålande exempel, att hon bara, jag vill bli läkare. Hon jobbade som sjuksköterska och bara, det räcker inte för mig, jag vill bli läkare. Så hon ombildade sig till läkare när hon var över 40.
Mm.
Och då fortsatte hon ju jobba som sjuksköterska. Hon gick väl ner i tid liksom. Men då har man ju ett yrke så att man i alla fall har pengar så att man klarar sin hyra. Så att det finns ju massor med möjligheter att tänka om och att göra någonting helt nytt i mitten av livet. Det jag tycker är helt fantastiskt att tänka på. Att man bara, och
skicka gärna era tips till oss. DM dem så berättar vi om det. Vi kan göra en liten movement.
Ja, kan inte ni skicka era egna berättelser. Era egna såna här, vad heter det?
Men makeover stories.
Your life makeovers.
Ja, gud vad roligt. Och så kan vi kan göra en egen hashtag.
My life makeover.
Det låter som en sån amerikansk talkshow.
Talkshow.
Ja.
Underbar talkshow.
Det är det vi ska göra.
Ja.
Ja.
Hallå där. TV-bolag där ute. Nej, men faktiskt, jätteärligt. Jag måste avrunda den här podden med en uppenbarelse.
Mm-hmm.
Jag har sett Tiger King. Har du sett den?
Nej, men jag har ju sett den. Och jag och Katrin Suttimärska är de enda två som liksom inte tyckte att det var särskilt roligt. Men jag måste ju ändå ge den en chans till. Det är för att också kanske att jag har bott i USA och tycker så här, ja, där är ju... Här finns det ju många kufar. Men jag måste ge en till chans. Jag har bara sett typ en halv.
Du måste jobba på. För jag tyckte också att det första avsnittet imponerade inte.
Inte? Bra.
Jag tycker så här. Men vadå att man är tokig i tiger? För mig är det så här. Men jag är tokig i hästar. Jag kan den här världen liksom.
Ja.
Men
jag har bara sett ett halvt avsnitt typ.
Ja. Men det, nej, det ska
jag
se annat.
Jag ska fortsätta.
För att det som händer är att liksom, för varje avsnitt så blir det så jävla mycket sjukare.
Jaha.
Ja, det är liksom från att det är bara en så här normal amerikansk, du vet, sexdockedokumentärerna.
Ja.
Liksom
att,
det är ju människor i USA som har utrymme att dejta sexdockor eller äga tigrar eller freaking ha en elefant och leva i ett harem. Liksom. De har ju öppnat upp för det i det där landet, att man ska kunna leva sitt, liksom, sitt galnaste, konstigaste liv och ingen jävel ska titta snett på en, utan tvärtom ska man typ hyllas då. För att man ja, men den blir sjukare och galnare. Den är riktigt. Jag är inne på fjärde avsnittet nu. Och det är riktigt bananias.
Då har vi två serier som vi har sett.
Ja, men jag hade ju då coronamiddag med två av våra bästisar, både Margita och Josefin Crawford. Och hon gjorde en rolig spaning. Joe Exotic. Vem är han lik? Med sina långa ben och sin lilla hockeyfrilla.
Anders Hansen tänkte jag säga, men det kanske inte var.
Ja, en blandning av Anders Hansen och Wille Crawford.
Ja, du såg att jag kom på det.
Ja.
Nej, men... Undrar om Wille tycker att det är...
Jag och Josefin är ju då buksvägerskor, kan vi säga. Ja. Alltså, vi har ju båda då levt och har varsitt barn med Wille. Och när hon sa det här så kände jag bara så här, nej, men det var ju verkligen spot on.
Ja.
Så fruktansvärt.
Blandning av Anders Hansen och Wille Crawford.
Ja.
Joe Exotic.
Joe Exotic med lite grann av din energi.
Nej. Usch, nu måste jag kolla på det här.
Jag älskar Joe Exotic.
Jaha,
alltså okay. Det är med kärlek som jag säger det här. Han är en extrem doer. Han startar stiftelser. Han liksom kommer igång.
Han ska sånga.
Han har trubbel med ekonomin. Ah. Han samlar på tigrar. Du samlar på loppispinn.
Mm, mm. Och barn.
Och barn. Men det, ni har många gemensamma nämnare. Jag har också gemensamma nämnare med Joe Exotic.
Mm,
jag samlar ju på hästar då.
Ja, ja.
Ja. Och jag befinner mig också ständigt i luven med olika typer av hästmänniskor. Joe Exotic han ägnar sig åt att ligga i luven med tigerfolket, va? Jag ägnar mig åt att ligga i luven med hästmänniskor.
Ja, men det verkar ju vara, alltså, för det verkar ju vara så här, kärleken till de här djuren gör att man tycker att man är deras liksom mami. Och det vet man ju själv när man har barn. Man tycker ändå att man är bästa mamma till sina barn. Så att man kan inte ta någon, man har ingen självinsikt
överhuvudtaget. Inga alternativa idéer om hur de här djuren ska vårdas. Och det är de här konflikterna hela tiden rör sig om. Att den ena menar att den andra sköter tigrarna fel. Och jag på fel sätt.
Aha.
Och mycket av det finns ju i hästvärlden. Liksom att så här, någon har en idé om hur hästar ska tränas som krockar med en annan persons idé hur hästar ska hållas och tränas. Och där kan man liksom stanna i en konstant konflikt som ter sig riktigt grisigt.
Mm.
Så ja, men jag känner igen mig. Vi har mycket att lära av Joe Exotic. Han är bara en förhöjd version av oss alla, tror jag.
Ja. men han verkar ändå säga, han verkar verkligen ha funnit sitt kall. Och det är väl det som är det mest underbara man kan göra i livet. Vare sig det handlar om så här, man samlar
tigrar
eller som jag samlade på små lysmasker. Att man vill liksom, människan vill hänge sig. Och vissa har inte samma behov och de kanske får utlopp på det på andra sätt. Så det jag tänker så här, jag tror att vi alla måste liksom hänge oss på något sätt. Och gör man det kanske inte i jobbet så får man göra det privat. Det är väl därför det är så jävla många konstiga fetischer.
Vi vill bli besatta.
Ja. Det är det vi lever för.
Besatt. Puss på er allihopa.
Puss. Hejdå.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.